Dags för fotbollspanel. Två eminenta herrar i studion. Jesper Husfeldt, varmt välkommen.
Stort tack Johan.
Och Pontus Kåmark.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Hörrni, det finns ingen tid att förlora här. Det är tight i radio. 3 minuter, sen måste det gå på med musik. Så vi bombar på här bara. Det är Premier League, Pontus. Och Jeppe först och främst. Jag vet inte vilken ände vi ska börja. Jo, men vi börjar så här. Manchester City. Vad fan händer?
Ja, det undrar nog de flesta. Om man tittar på förutsättningarna. För 20 år sedan så var det väl inget storlag. Men med tanke på att det är laget med högst snittlön i världen. Och de har gjort jättesatsningar och åkt ut egentligen allting. Så är det ju faktiskt i deras mått med en katastrof. Dessutom bara 2 vinster på de 6 senaste. Och det var bland annat mot mitt lilla Leicester och något farmagäng till. Så att fullständig kris i en del utav Manchester.
Och högst snittålder också tror jag i hela Premier League. Det var väl Aguero som var yngst på banan, 26 år, trots alla de här spektakulära köpen. De har gjort av med 4 miljarder på nästan 4 år i spelarköp. Och ändå är det bara 2 spelare som har gått in i startelvan.
Det är ju anmärkningsvärt såklart. Och det blev förlust i derbyt senast med 4-2. Man hade jättefin statistik. Och sen hade det bara, jag tror de senaste 4 bortamatcherna, ja, de har inte torskat allihopa i stort sett. I alla fall 3-4, det är Stoke. Man, alltså, det, men nu pratar man, som man alltid gör här, så pratar man om Pellegrini nu. Att det är han som måste bort här. Är det så enkelt, Jeppe?
Alltså lite grann är det så att Pellegrini, han har ju tvång på sig då från Begerstein och Soriano som är ovanför honom där i hierarkin. Att bjuda upp till fin fotboll. Mm. Och det vill ägarna alltså. Och det är ju byggt enligt Barcelona-modellen. Så att jag tror att det är svårt att vara tränare i Manchester City. Det blir ju lite naivt ibland. Nästan lite en känsla av att det är Wenger-fotboll. Jag vet inte vad du säger, Pontus.
Ja, och det, han hamnar ju nästan under samma problem som i Madrid och Florentino Pérez. Där att han försökte börja forma, men det är ju andra som ibland går in också och köper och ändrar. Så att man får en utsatt roll som tränare, samtidigt det är part of the business. Du blir ju ändå bedömd ut efter hur mycket du vinner. Så att jag tror att han sitter lösare än en mjölktand på en 4-åring.
Hörrni, ni släpper City bara för att det ska ju spelas fotboll ikväll också. Såklart 16-0 matcher, men framförallt kanske 18-30 på Stamford Bridge. Det är Chelsea mot ett Manchester United i superform. Vad händer här då? Vad tror vi?
Kul, säger jag bara. Ja. Av de anledningarna. Dels att United, som har så mycket fans och har gjort så mycket tidigare, som haft en svacka, tillbaks igen och verkligen börjat hitta spelet och kan utmana åtminstone, som man tror att det här skulle kunna bli något. Och det skulle ju åtminstone ge lite mer liv i ligan. Chelsea leder så mycket och kommer antagligen ändå att vinna, men det skulle ju kunna bli lite nerv här. Vid en Chelsea-vinst så klart och betart, då är ligan hemma skulle jag vilja säga.
Det här blir ju ett schackspel mellan 2 tränare, hjärnornas kamp. Mourinho mot Van Gaal här, som har lyckats så bra på sistone. Jag tror inte det blir mycket fotboll att titta på faktiskt. Det blir nog väldigt tajt där inne. Men United kan mycket väl göra det enda målet, tror jag, som så bra som de har varit nu.
Ja. Hörrni, vi måste fortsätta fotboll eller inte. Vi ska prata mer fotboll alldeles snart. Då ska vi kliva in på Serie A faktiskt. Det går bra för de italienska lagen i Europa. Häng kvar fotbollsmanelen med Kåmark Husfeldt alldeles strax tillbaka. Fotbollspanelen finns kvar i studion. Jesper Husfeldt och Pontus Kåmark. Engelsk fotboll för hela slanten alldeles nyss. Nu italiensk. Och då skiner han upp likt en sol, den gode Husfeldt i studion här.
Jag blir nästan lite stolt.
Ja, men alltså, nu är det ju så här att det är inga engelska lag kvar i varken Europa League eller Champions League. Däremot är det italienska. Juventus vann första mot Monaco 1-0, har väl någon slags ben i semi. Om vi kollar på Europa League så åkte Napoli ner till Tyskland. Vann 4-1 borta mot Wolfsburg, och Fiorentina fick 1-1 i Kiev. Det ser bra ut för italienska lagen.
Ja, det gör ju det. Och det kan ju till och med vara så att italienska lagen sommaren 2016 eller 2017 går om både Bundesliga och Premier League igen med en budget som är så mycket sämre än de här ländernas. Om man tittar lite grann på vad italienarna har fått här av Premier League, som har blivit så rika, va? Så det nästan har blivit en sjukdom. Man betalar gärna 400-500 miljoner för spelare, som om det då är Mangala som är det senaste köpet i Manchester City som inte har lyckats. Vi pratade om dem alldeles nyss. Så plockar då Juventus Carlos Tevez för en billig slant, eller Paul Pogba gratis från Man United. Kevin De Bruyne gick till tysk fotboll och gör det bra där. Det känns lite grann som att det där överskottet i England har blivit någonting som Italien och Tyskland kan profitera på.
Håller vi med?
Ja, det är ju pengarna i stora hela som styr men ändå inte avgör som vi ser. Annars hade ju inte City legat där de hade legat. Och med det vill jag säga att det, förut hade ju Italien, det var ju det landet när man fick ha tre utlänningar som var den stora ligan. Pengarna fanns ju även, Maradona var där och så vidare. Men det är klart, har man då också pengarna, då behöver man inte satsa på egna ungdomar på samma sätt för att de får ändå inte plats och de hamnar lite överallt. Och det är fortfarande så att om du tittar på ett Balotelli, Pastore, de är inte i Italien. Och där har man haft en baksmälla, dels med de här skandalerna som var när Juventus blev nerflyttade, så det har tagit ett tag för både Italien som land men även som fotbollsland att börja bygga, både med talanger och allt det runt omkring fotbollen.
Och sen är det så här lite grann att sådana här talanger som har dykt upp, så du nämnde Pastore, Cavani en annan, tidigare var det dem då, idag är det kanske Dybala i Palermo som är väldigt ung och Felipe Andersson i Lazio som är två bra exempel på spelare som har fått tid att blomstra i bra klubbar. Jag tror inte man har den tiden med unga spelare på samma sätt i exempelvis England. Nej. Och de här är ju på väg att bli världsspelare, de jag just nämnde.
Mm. Ja, nu får de ju speltid dessutom också, för att det är ju inte att de största spelarna kommer dit och trycker undan, utan det, man får chansen att komma upp i A-lagen lite grann, vilket är ett problem då i England såklart.
Ja, men man har ju pratat om att England är världens bästa liga och nu är det ju bara konstigt att det är ju inte längre, eller kanske aldrig har varit, men pengarna har funnits i alla fall. Jag ser att det är sjukt tveksam ut. Nej, men nu är det ju så, för det är inte ett lag i Europa. Men frågan är Italien på väg förbi här då? Alltså, skulle man jämföra topp fyra här nu exempelvis, Chelsea, Arsenal, United City, med Juventus, Lazio, Roma, Napoli, så det är ju svårt att säga vilket som är bäst här, eller skulle du...
Det finns ju ett par bitar då där tyskarna och spanjorerna är enormt duktiga på att utbilda fotbollsspelare. De kanske är bäst i Europa idag.
Ja, det är de.
Italienarna är på väg att komma ikapp där, men framförallt, de är bäst på att köpa till rätt pris. De har duktiga sportchefer. Jag tittade på Fiorentinas trupp mot Tottenham. De hade liksom två spelare på varje position, där Tottenham hade en som kändes lite vassare till och med. Mm. För mig var det liksom ingen skräll att de slog ut Tottenham, men det är på en helt annan budget.
Mm. Så är det. Så är det.
Med de orden så tar vi en kort paus i fotbollspanelen. Herrarna, ni får gå ut och ta någon kaffe, dricka lite vatten, ladda om. Alldeles strax är vi tillbaka, då ska vi snacka Champions League i fotbollspanelen. Vi ska prata Champions League. Det var matcher i veckan och returmöten i veckan som kommer här. Och det stora samtalsämnet är väl, ja, för svensk del såklart att PSG åkte på en 1-3-torsk hemma mot Barca. Men jag tänkte vi skulle börja i Portugal. Porto, Bayern München. 3-1 Porto.
Ja, jag tycker det värsta var det som hände efteråt faktiskt, när Pep hamnade i gräl med lagläkaren som varit där sedan 1977 i Manchester, eller vad säger jag, förlåt, i Bayern München. Det var lite ovärdigt på något vis. Det var andra gången tror jag de clashade och nu är han ju borta. Han har ju lämnat klubben.
Clashade? Herregud. Ja, men det var tråkigt såklart och då, han lämnade där och... Det... Men alltså, allt står inte helt rätt till i Bayern München för tillfället.
Du och jag såg den här matchen ihop, Johan. Och man ser inte riktigt idag vilket lag Porto har byggt upp. Men när man tittar 3 år framåt i tiden, vilka spelare som finns där idag, då kommer man nog förstå hur bra det här laget är. Nu hade ju Bayern München en del skador förvisso, men det här är ett riktigt bra lag.
Vi snackade ju Spanien, Tyskland tidigare som utbildning och det här med scouta. Det landet i världen skulle jag säga som var först ute med det var ju faktiskt Portugal. Med sina kolonier och varit ute runt om och få dit alla de här spelarna och få dem att förkovra sig. Vi vet ju det, Porto och Benfica, det spelar ingen roll hur många, de kan ju sälja hela laget. Nästa år så är de ju ändå i Champions League. Det är ju helt makalöst egentligen hur de då får ihop det.
Och Pontan, du har ju en koppling till Portugal och varit där nere och kikat på akademierna.
Absolut, ja absolut. Det har mycket vänner därifrån, men även varit inne hos Benfica och den klubbkänslan som ändå finns, de tentaklerna som man har ute och verkligen hitta. Nu är det mer konkurrens för att många klubbar försöker hitta de här, men där har ju de här stora klubbarna och de har ju egen utveckling som är så professionell som det överhuvudtaget kan bli, trots att Portugal också har haft små finansiella möjligheter. Men det finns någonting i hjärtat och i kunskapen där. Portugisisk fotboll, världens bästa spelare är ju portugis.
Och två klubbar kanske är bäst i världen på att sälja, alltså ja. Benfica och Porto. När det gäller först fotbollsutbildning som de är ute på, men också köpa i Sydamerika och sälja dyrt, då är de här bäst.
Men det är skillnad på portugiska lag hemma och borta för att öppna upp lite för matcherna. Bayern München på hemmaplan, det blir en annan nöt än när de själva, själv mött Porto på bortaplan, och jag tror, synd att vi inte hade med oss en egen boll, för den som vi spelade med så fick vi inte röra. Men vi slog dem hemma i Göteborg, så att det är skillnad hemma borta, och Bayern är ju enorma på, framförallt på hemmaplan.
Måste hylla dig också lite, Kinmark här, som var inne på att PSG skulle åka på smisk här mot Barcelona. 0-3 hade du som tips, och det var ju väldigt nära att du fick in det där tipset.
Mm. Ja, den tackar vi för. Mm. Det är magiskt att ha er här, pojka. Jag tror jag ställer en fråga efter så här 20 sekunder. Och sen jag behöver inte ens vara här. Ni bara bollar till er själva här. Helt fantastiskt. Mer Champions League i veckan är det. Vi får se då Bayern München, PSG. Behöver vi inte ens prata om. Det är totalt kört 0% bort.
Ja, men framförallt vad tråkigt att David Luiz kommer in och sabbar igen. Mm. När Thiago Silva klev ut. Det är så tråkigt. Och Marco Verratti, som är deras kanske viktigaste spelare, var inte ens med, och inte Zlatan heller.
Nej. Och sen har du då derby Spanien där med Atletico som inte förlorat mot Real på 9 matcher.
Och Juventus mot Monaco, som det blir Monaco-Juventus då, 1-0. Lite spännande där också. Det var Champions League, herrar. Är ni kvar ett tag till, eller?
Ja då.
Ja, men vad härligt. Då ska vi snacka allsvensk fotboll snart. Vad kan de här om det? Ja, det får vi se om ett tag. Metallica med Nothing Else Matters i rocksporten på Rockklassiker med tidernas bästa rockfotbollspanelen finns kvar i min studio. Pontus Kåmark, du är härlig. Alltså, du står och diggar här till musiken.
Ja, men det är min generation, vet du. Ja. Den tiden, när man gick på högstadiet, va? Så att då var det ju mycket av de här låtarna som var riktigt heta och håller fortfarande.
Mm. Absolut. Hörrni, allsvenskan i fotboll är igång, även om det inte är någonting som jag vet att ni jobbar med aktivt, så har man ju ändå koll såklart. Och 3 matcher in, och det finns väl en hel del att säga. Jeppe, vill du lyfta lite fystränare, eller hur sa vi?
Ja, eller vi kan väl börja med bara att säga att allsvenskan är ju inte så bra idag, kanske aldrig har varit heller, så att lag som kommer från serien under inte kan gå upp i toppen och utmana de stora. Vi vet ju att Öster gjorde det en gång i tiden och vann till och med. Djurgården gjorde det för drygt 10 år sedan, och nu är det ju Hammarby då som utmanar de stora. Jag tror att de har gjort någonting väldigt bra där med fysbiten, Johan. Claes Helgen, som numera är fystränare, som vill få spelarna att springa mer och springa i högre tempo. Lite enligt den tyska modellen. Och de har lyckats väldigt bra här i inledningen. Jag tror att de kan skrälla längre än så här. Därför så bra är inte allsvenskan, anser jag här, Pontus.
Nej, men det håller jag med om. Toppen, det är ändå det som saknas. Även om jag tycker att precis under den absoluta toppen har blivit bredare. Och med det menar jag att det är många som har varit proffs. Även svenska spelare som har kommit hem igen. Marcus Rosenberg, då Elm och så vidare. Det finns ju en rad med profiler. Så att det finns ändå en ganska jämn massa. De absolut bästa spelarna försvinner. Men det är kul att det ändå kommer tillbaks och formar. Och det tror jag kan höja allsvenskan, kvaliteten på alla spelare, så att vi kanske är på väg uppåt en bit till. Men jag håller med dig, och det är just därför det finns ju ingen säkerhet. Det är väldigt svårt att tippa allsvenskan, just att det är så pass jämnt, och när ett lag som Hammarby då kan komma in och mäta sig direkt med de faktiskt bästa lagen, så det är imponerande för Hammarby.
Jag tittar lite körschemat, Johan, här också. ÖSK har fått en dålig start, men vi kommer ihåg i höstas hur de tog, jag tror det var 31 poäng av 36 möjliga under en period på 12 matcher. Det kan också vara ett höstlag här i ÖSK, tror jag.
Ja, det är bara 3 matcher spelade, så det är ju väldigt farligt att dra för stora växlar naturligtvis, men det är kul att allsvenskan med den lokala förankringen ändå är igång.
Ja, du tycker det ändå, för du var ju här senast och toksågade Svenska Cupen med alla fotknallar som fanns.
Ja, men det är för att jag tycker att den inte har någon status, att man inte riktigt har satsat på den. Nu har de ju försökt att ändra om den lite. Där har du ju både då ÖSK som är i final i Svenska Cupen och gick bra ända fram till att ligan började. Häcken likaså gick ju till semifinal och har startat lite risigt sådär. Så att du har en ganska jämn massa, och det kanske är bra. Det är väl egentligen Malmö som sticker ut, som alla nu vill slå, Real Malmö. Men under där så är det ganska jämnt med många lag, så att det gör det ju hela spännande.
Även om kanske inte då fotbollen håller europeisk toppnivå, även om kanske lite bättre än i fjol, så på läktarna så håller vi rätt bra nivå, va?
Absolut. Ja. Det är ju enormt det här derbyt som vi såg. Det blir lite Stockholms förankrat det här snacket ibland lite, men Stockholms derbyt som vi såg här senast var ju fantastiskt.
Husfeldt, Kåmark, superkul att ni kom hit.
Tack så jättemycket.
Min gamla radarpartner fick jag med mig.
Ja, just det, vi
jobbat ihop och rest jorden runt.
Ha en fortsatt trevlig helg, boys.
Samma, Johan.
Bra.
Rocksporten på Rockklassiker med Johan Kindmark. Lördag och söndag mellan 12 och 16. Rocksporten i samarbete med Eurosport.